Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Den 2 oktober 2018, strax efter lunch, kliver journalisten Jamal Khashoggi in på det saudiska konsulatet i Istanbul. Han är glad, upprymd och har promenerat dit hand i hand med sin fästmö. Khashoggi ska snart gifta sig och måste besöka konsulatet för att få ut det dokument som krävs. Innan han försvinner in i entrén lämnar han sin telefon till fästmön. Hon ska vänta utanför. Khashoggis ärende där inne på konsulatet borde inte ta så lång tid. Men timmarna går. Solen går ner. Det blir mörkt. Och Jamal Khashoggi kommer inte ut igen. Efter försvinnandet tog det veckor innan världen fick veta vad som egentligen hänt under Khashoggis sista timmar i livet. Detalj efter detalj om det bestialiska mordet rullades upp. Spåren ledde hela vägen upp till prins Mohammed bin Salman av Saudiarabien. Ledaren som länge sett Khashoggis regimkritik som ett blossande hot.
Did you order the murder of Jamal Khashoggi? The world wants the answer to this question.
Nu, många år senare, vet vi att Jamal Khashoggi var jagad och övervakad långt före sin död. Och det första vapnet som riktades mot honom var digitalt. En sofistikerad mjukvara som infekterar mobiltelefoner och blir ett effektivt spionverktyg. Den här mjukvaran kallas Pegasus.
Om du har fått din mobiltelefon infekterad så har du inte många hemligheter kvar.
Idag berättar vi om hur ett välslipat digitalt vapen spelade en betydande roll i mordet på den regimkritiska journalisten Jamal Khashoggi. Det här är Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Jag heter Jakob Löfven.
Och jag heter Katarina Andersson. Vi börjar den här historien i Dubai, stan med en imponerande silhuett känd för lyx, flärd, ett vibrerande nattliv och tryckande hetta. Det är den 21 april 2018. På flygplatsen checkar flygvärdinnan Hanan Elater och hennes crew ut från sin flight. En nattflygning från Toronto. Hanan är trött och vill bara hem. I sin nougatfärgade flygvärdinedräkt med röd pilleburgshatt på huvudet så drar hon sin rullväska bakom sig mot passkontrollen. Rutinen sitter i muskelminnet. Passkontrollanterna känner henne vid namn. Hon har passerat tusentals gånger under sina dryga 20 år som flygvärdinna för Emirates. Men någonting känns annorlunda den här lördagskvällen. Det har Hanan berättat i intervjuer. Som här i podcasten Shoot the Messenger.
And this immigration people, they know me by name. He normally take my passport, speak to me about my flight. But in this case, he said, Hanan, wait in the side, the system is down. And I feel there is something wrong.
Hon får en oroskänsla i magen. För runt passkontrollen hovrar säkerhetspolisen. Och hon kan inte låta bli att tänka på det som hennes fästman sa. när han bara ett par månader tidigare gav henne förlovningsringen.
Hanan, din koppling till mig kan komma att innebära svårigheter.
Hon smiter in på en toalett för att lugna ner sig. Ringer sin syster och säger att hon är på väg hem. Klumpen i magen växer. När hon till sist går ut igen så sluter två säkerhetspoliser snabbt upp vid hennes sida.
Följ med, kommenderar de.
17 timmar senare släpps Hanan Elater. Hon hade förts bort med ögonbindel i handklovar och hade tvingats att lämna ifrån sig sina telefoner och lösenord. Hon hade suttit i långa förhör, svar på frågor om sin fästman. Paniken och skräcken har lamslagit henne. Men nu är hon släppt och får åka hem. Vad hon inte vet är att säkerhetspoliserna har en mer långsiktig plan. I telefonerna som hon fått tillbaka har de installerat ett välkänt och effektivt övervakningsprogram, Pegasus. Och utan att veta om det har Hanan Elater blivit spion. Från och med den här dagen så ger hon fienderna en direkt länk till den hon älskar mest. Fästmannen Jamal Khashoggi.
Ja, Pegasus är ju ett spionprogram. Någon som vill spionera på en annan person kan lura den personen att ladda ner på sin telefon.
Det här är professor Pontus Jonsson mitt under en lunchrast.
Och om man har Pegasus installerat på sin mobiltelefon.
Han är expert på cybersäkerhet vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Då kan allting avläsas.
Och förklara vad som händer när Pegasus kidnappar en mobil och infekterar den bit för bit.
All e-mail-korrespondens, alla foton man har. Men man kan också lyssna av mikrofonen. Man kan titta genom videokameran. Så allting som man kan göra på sin egen telefon kan då den här angriparen göra med Pegasus. Det är en väldigt professionell spioneriplattform kan man säga.
Och de som ligger bakom Pegasus programvara, det är ett företag som heter NSO Group. Tre bokstäver som står för Niv, Shalev och Omri. Förnamnen på de israeliska grundarna.
Par av dem kom från israeliska underrättelsetjänsten. Det är ett företag som har bedrivit sin verksamhet i all öppenhet i Israel, stödda av den israeliska regeringen. De har sålt sin spionprogramvara till lagförande myndigheter i legitima länder. Men sen har det visat sig att Pegasus har dykt upp på ställen där det inte borde ha dykt upp. Det har inte varit bara på kriminellas eller terroristers telefoner, vilket skulle kunna vara legitimt. Utan man har hittat det på medborgarrättsaktivisters telefoner och politiker.
Smartphones belonging to these targeted people were basically hacked into using spyware developed by an Israeli firm. Now let's be clear, if Emmanuel Macron, we know he loves his smartphones, he uses them all the time, he often has two or three on his desk.
Journalister är en annan grupp som blivit måltavla för Pegasus. Precis som människorättsaktivister, diplomater, advokater. NSO Group har sålt sitt program till många olika aktörer, säger Pontus Jonsson.
De har inte varit så nogräknade, verkar det som, i vem de säljer den här programvaran till. Det här var ju extra bekymmersamt därför att NSO Group också var väldigt kompetenta. Och man är väldigt kompetent men inte har några särskilt tydliga moraliska kompasser, så är ju det naturligtvis ett bekymmer från världen.
Slagfälten av idag är allt oftare digitala, inte fysiska. Spionvaran Pegasus är en del av en multimiljardindustri som innefattar övervakning av oliktänkande och stölder av hemligheter. Och hotet, det finns inte långt bort i ett annat land eller på en annan kontinent. Det ryms i din ficka. Spelar ingen roll vem vi är, var vi bor och vem vi känner. Vi är allihop sårbara och kan utsättas för samma spioneri som Khashoggi. Om du har en telefon, om du har hemligheter och information som är skyddsvärd, så är du också i riskzonen.
Jamal Khashoggi, prominent Saudi journalist and Washington Post columnist, has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul.
He was last seen entering Saudi Arabia's consulate seeking paperwork to marry his fiancée.
His fiancée saw him go in at 1 p.m. and was still waiting for him at 1 a.m.
Buhar olup uçmadı.
Saudi Arabia now suddenly is admitting that Khashoggi did die inside that building.
Så där, ja, du bandar också, men jag håller i min mic nu.
Okej, men låt mig få backa bandet. Så vem var egentligen journalisten Jamal Khashoggi? Och varför sågs han som en fiende av Saudiarabiens mäktigaste man, prins Mohammed bin Salman?
Ja.
Det kan ju en riktig expert få förklara. Hon har till och med träffat Khashoggi när han levde.
Hej, jag heter Cecilia Udén och är Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Radio. Jag hade träffat Jamal Khashoggi några år dessförinnan och tyckte att han var en ganska arrogant försvarare av det saudiska kungahuset. Jag minns att jag gjorde en intervju med honom bland annat när vi satt i en bil, för han var så oerhört upptagen så han hade inte tid att träffa mig utan bara i bilen på väg till flygplatsen.
På den här tiden hade kronprinsen Mohammed bin Salman fortfarande inte kommit till makten. Det var hans far, King Abdullah, som styrde Saudiarabien. Khashoggi tillhörde eliten. Han var redan då en framstående journalist. Men än så länge gick han inte på tvärs med landets kungahus. Det var tydligt under baksätesintervjun som Cecilia Udén gjorde i taxin.
Och då la han ut texten och försvarade det saudiska kungahuset, förklarade Saudiarabiens utrikespolitik som om han talade till en mindre vetande och var ganska högfärdig, arrogant och väldigt, stod då väldigt nära det saudiska kungahuset. Man förstod att han hade en mycket nära och god relation till kungahuset. Sen förändrades allt detta när Mohammed bin Salman kom, och det var väl det som gjorde att många började misstänka att kronprinsen hade ett eget hämndbegär, ett eget motiv att sätta dit Jamal Khashoggi.
Is this one of the world's most dangerous millennials? Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia, better known as MBS.
När Mohammed bin Salman kom som kronprins och genomförde alla sina mycket drastiska förändringar.
To some, he's a revolutionary.
Han ses ju som en oberäknelig,
to others, he's a butcher.
Ganska vansinnig vildhjärna när det gäller allt möjligt, inrikespolitik och utrikespolitik.
So you can praise him, you can criticize him, but you cannot ignore MBS.
Men när han kom och började förändra Saudiarabien, då drog Khashoggi öronen åt sig.
Throughout January, protests erupted in Algeria, Jordan and Oman. The movement reached Egypt, followed by Syria, Yemen, Iraq, Libya and several other countries.
Den arabiska våren förändrade Khashoggi så att han började se på ett annat sätt på islamistisk opposition, och han ville ju också på något sätt skapa ett forum för att diskutera demokrati och frågor i arabvärlden, vilket man i Saudiarabien såg som ett hot.
Att vistas i Saudiarabien hade blivit väldigt farligt för Jamal Khashoggi. Prins bin Salman använde sin makt för att spionera på tysta opposition, och Khashoggi var en ettrig kritiker. Och sommaren 2017 lämnar han Saudiarabien och flyttar till USA. Han ser sig inte själv som en dissident. Banden till hemlandet, de är starka. Men han vill vara fri och kunna säga och skriva precis det han vill.
Jag sa i början att Khashoggi var ganska arrogant när jag mötte honom, men det han sen representerade när han levde i USA och var kolumnist för Washington Post, det var ju en enormt viktig kritik av despotiska regimer i Mellanöstern. Han blev en viktig röst.
I have mixed feelings about that. I'm very much supportive for his reform, for his social reform. But in the same time, I repeatedly say he doesn't need this intimidation.
På Washington Post skräder han inte orden. Han jämför MBS, prinsen, med Putin och skriver att Saudiarabien har blivit en förtryckarstat. Outhärdligt, kommenterar han. Under den här tiden stiger hans följarskara på sociala medier till 1 miljon. Khashoggi har blivit en maktfaktor och en väldigt obekväm röst för MBS. Fästmön Hanan Elater har nu gjort Khashoggi sällskap i Washington. Efter gripandet känner hon sig inte trygg i Dubai och paret flyttar ihop. I april 2018 gifter de sig i en stillsam muslimsk ceremoni. Trots att han trivs med sitt nya liv i USA så längtar Jamal Khashoggi hem. Och det är den hemlängtan och drömmen om ett liv närmare moderlandet som snart ska föra honom till Istanbul och Turkiet.
Månskott är ingen relationspodd. Och Jamal Khashoggi är inte här och kan förklara sig. Varken för oss eller för kvinnorna i hans liv. Men han är inte bara gift med Hanan i Washington. Han är också på väg att gifta sig med sin fästmö i Istanbul, journalisten Hatice Şinges. De båda kvinnorna känner inte till varandra. Men relationen med Hatice är av vikt för vår historia. För att kunna gifta sig i Turkiet måste Jamal besöka det saudiska konsulatet för att hämta ut ett dokument som krävs. Och när han landar i Istanbul tidigt på morgonen den 2 oktober 2018 har han ingen aning om att det här är hans sista dag i livet.
Ett halvår innan Khashoggi kliver in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul vet vi alltså att Hanan Elaters telefon har blivit infekterad med Pegasus. Och det hände vid det dramatiska gripandet vid flygplatsen. Fienden kan från och med den dagen bokstavligen följa med hela vägen in i Jamal Khashoggis sovrum via Hanans telefon. Bevaka honom när han sover, äter, jobbar, roar sig. Ja, precis hela tiden. Men det är inte bara fruns telefon som fungerar som ett spionverktyg mot Jamal Khashoggi. En nära vän har också, utan att veta om någonting, en telefon som infekterats av spionvaran. Han heter Omar Abdulaziz och är också journalist. Driver en YouTube-kanal från Kanada. Precis som Khashoggi är han en kritiker till prins bin Salman.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Al-khabar rajafina inna la qawmun abat akhlaquna sharafan. An nabtadi bil'a. Men
Men hur har Jamal Khashoggis fiender lyckats installera Pegasus på Omars telefon? Alltså ytterligare en person i Khashoggis innersta krets.
Grundorsaken till det är att alla IT-system, inklusive mobiltelefoner, de har massor av sårbarheter. De är inte säkra.
Professorn i cybersäkerhet, Pontus Jonsson igen.
Om man letar och är skicklig så kan man hitta hål i de här systemen som man kan utnyttja för att bereda sig tillträde till dem.
Okej, så när man hittar den här typen av säkerhetsbrister i en telefon, då har man också hittat sin attackyta. Alltså något man kan använda för att ta sig in i telefonen.
Ja, precis så är det. Och det vanliga sättet att attackera en telefon, det är såklart att få ägaren att klicka på en länk eller en GIF som innehåller skadlig kod som sen då kan infektera telefonen.
Klicka inte på okända länkar. Det här har vi väl varnats om forever. Så vi borde väl ha lärt oss det med det här laget.
Kanske. Men det finns en hel hierarki av hackerattacker. Och på toppen så finns de allra mest sofistikerade.
Och de bästa av alla, de heter Zero Click Remote Code Execution.
Noll klick.
Och det betyder att användaren behöver inte klicka någonting, behöver inte göra någonting för att angriparen ska kunna exekvera kod på telefonen.
Den här skadliga koden kan ta sig in i telefonen som en slingrande orm. Men först måste man alltså hitta brister i systemen som kan utnyttjas. Och det är inte helt lätt.
De är dyra. Man kan köpa dem på den grå och svarta marknaden. De är väldigt dyra och svåra att få tag på. Men om man inte har så mycket pengar, finns det one click. Då måste offret klicka på en länk kanske. Eller öppna en bilag eller någonting sånt. Och sen finns det ännu sämre. Man måste luras ännu mer.
Så ju mindre lur, desto dyrare?
Ja, det kan man säga. Ju mindre användaren eller offret behöver göra, desto dyrare blir det.
Och att sälja de här luren, det har blivit en multimiljardindustri. På nätet så säljs sårbarheter i Apple-telefoner eller Androider av speciella mäklare.
De har en prislista på... kan googla fram den. Prislistan. De har gjort den riktigt snygg så den ser ut som det periodiska systemet ungefär.
Jaha. Jag ser här. Ganska snygg marknadsföring alltså.
Ja, här kan du se. Längst upp är dyrast, längst ner är billigast. Och det de säger här nu, upp till $1,000,000, då får du en remote code execution zero click. Du kan få på Chrome eller Apache eller på olika plattformar här kan du då köpa dina olika sårbarheter. $1,000,000 tror jag är ganska billigt för Zero Click. Jag tror att det är dyrare.
Jakob, jag skulle vilja få förklarat för mig på djupet vad som har hänt när Khashoggis väns telefon blev infekterad av Pegasus. Han visste ju ingenting om det här, har han sagt. Och han har inte heller klickat på några suspekta länkar.
Okej, vi vill ju nörda ner oss i den här podden. Och det är intressant att förstå hur det här ens kan hända. För det låter ju lite som magi. Och att det går att infektera en telefon på det här sättet betyder ju att det i praktiken är helt omöjligt att skydda sig. I det här fallet handlar det ju dessutom om en iPhone. Och Apple brukar ju skryta om hur säkra deras devices är.
Och för att förstå vad som har hänt så måste vi introducera ytterligare en person i den här historien.
Hi there. I'm so happy that you'd like to be part of this podcast.
Oh, thanks for getting in touch with me.
Ska vi se. Jag har en bild på honom. Där är han.
My name is Derek Nunberg. I've been working on the open source XPDF project since, 1995, I believe.
Kille som gillar så här, gillar att spela trummor och han byggde sin egen äppelsiderpress vid något tillfälle. En vanlig person liksom.
Somebody's been looking at my website, yes, my personal website.
En 53-åring från Petaluma i Kalifornien.
Mm-hmm, yeah.
Och sitt eget företag där han säljer lite olika programvara och det här är en grej som han gör liksom lite på sin fritid. Ja, det är bara en jäppe liksom.
One of the reasons I moved to Petaluma is I wanted some space to grow apple trees and actually grow my own apples and make cider from them. So yeah, I just pressed most of this year's apples a couple weeks ago.
Okej, nu fattar jag faktiskt inte.
Här är hans trummor. Oj, där är hans trummor som han spelar. Han har en doktorshatt. Han disputerade på 90-talet.
Vad har en trumspelande kille från Kalifornien med det här att göra?
Men det är ju, han är en utav hundratusentals människor som har skrivit någon rad med kod som finns i en iPhone.
I was aware that Apple had licensed it. We negotiated an agreement, I handed over the code. That was the end of my involvement.
Det var alltså i Derek Nunbergs kod, en open source kod som han skrivit, där NSO Group hittade en säkerhetslucka som de kunde utnyttja.
Så att det var inte Apple själva som hade skrivit den koden, utan de har lånat in den.
Nunbergs kod användes för att kunna hantera PDF-er. När NSO Groups Pegasus planterades i iPhones nära Khashoggi så skickade agenten en GIF som började spela av sig själv när den nått mottagaren. Det var alltså zero clicks.
I GIFen så hade NSO Group gömt en PDF. Det lurade iPhonen att skicka den här filen till ett bibliotek som läser PDF-er. Och dit hade hon inte kunnat komma om det var en riktig GIF, utan den var tvungen att det skulle se ut som en GIF för att den överhuvudtaget skulle ta emot den, och sen, men egentligen var det en PDF där inne. I PDF-en sen så hade de kodat någonting i ett jättegammalt format som man använde för kopieringsapparater förr i tiden, som hette JBIG 2.
Det här är alltså koden som Nunberg skrev på 90-talet.
Som var ett format som ingen använde längre, men det låg kvar kod, ligger i alla iPhones. I den koden hade de hittat en sårbarhet som gjorde det möjligt att skriva saker i minnet på ställen där man inte får skriva, där Apple absolut inte vill att man ska skriva. Och det man kan göra då är att om man skriver riktigt, riktigt försiktigt så kan man skriva sin egen programkod över programkod som Apple har skrivit. Och när den då exekveras, då blir det angriparens kod som exekveras istället för den tänkta koden. Och då så har angriparen lyckats ta över telefonen, för att har man väl fått en programkodsrad, då släpper man inte kontrollen sen, utan då kan man bara skicka vidare den till nästa.
You know, I have to have some professional admiration for the amount of cleverness that went into making use of that bug. Really kind of fascinating from a, you know, professional point of view.
Och i alla vanliga fall hade det bara blivit en bugg, för att det hade kraschat systemet om man gjorde så. Men eftersom det de skrev över sen var så exakt och precis, så funkar det, men som de ville istället för som Derek Nunberg hade tänkt sig.
Så en gammal kod från 90-talet som hanterar PDF-er till kopieringsmaskiner som ingen använder längre ligger kvar och skvalpar i en iPhone. Och den här gamla koden har Derek Nunberg skrivit. En kille som aldrig jobbat för Apple utan bara delat med sig av sin kod i ett open source-projekt. Det här är så otroligt långsökt att NSO Group ska hitta en sårbarhet just här.
Exakt så långsökt är det. Men ingen skugga över Derek Nunberg.
Man kan inte förvänta sig att den här killen ska göra allting rätt. För att han ens vet hur det här JBIG 2-formatet funkar, det är imponerande. Men han kan inte allt om sårbarheter. Och det är jätteluriga sårbarheter som man måste känna till för att inte begå några misstag.
When it came to your attention that this was your code, something in your code that they've been exploiting, what ran through your mind?
It's an interesting question. I mean, this one, that Pegasus thing, was really fascinating just to see what they managed to do with it. I mean, I kind of wish that people that smart were doing something more beneficial, but here we are. Hopefully, I have learned to do better since then, hopefully. But yeah, no, it's not something I dwelled on. It's something I fixed and moved on.
Vi ska vidare till händelserna som ledde fram till Jamal Khashoggis död.
Det Det är natten till den 2 oktober 2018, 12 timmar före mordet på Khashoggi.
Ett privat jetplan lyfte från Riyadh. Det är samma plan som ofta används av den saudiska regimen. Ombord finns 9 passagerare. De är allihop saudiska agenter. Flera av männen kommer hands-on och deltar i mordet på Jamal Khashoggi. En av dem är en skicklig obducent. En annan liknar Jamal Khashoggi till utseendet. Och det här är ingen tillfällighet. Det kommer visa sig senare. En tredje passagerare ingår i prins Mohammed bin Salmans säkerhetsstyrka och syns ofta vid prinsens sida.
Tidigt på morgonen den 2 oktober 2018. Istanbuls flygplats, 9 timmar före mordet.
Khashoggi har landat efter en weekend i London. På övervakningskameror kan man se att han och de saudiska agenterna, som landar ungefär samtidigt, nästan möts på flygplatsen. Saudi-teamet checkar in på 2 olika hotell på bekvämt avstånd från det saudiska konsulatet. Khashoggi åker hem med sin fästmö. De har just köpt en lägenhet ihop. Några timmar senare börjar de saudiska agenterna röra sig från hotellet. De har fångats av övervakningskameror när de kliver in genom entrén på det saudiska konsulatet. Och en detalj ska vi lägga på minnet. En av agenterna bär vita sneakers med svarta streck på sidorna. På övervakningsfilmen kan man också se hur en av diplomatbilarna lämnar sin parkeringsplats på konsulatets område för att ge plats åt en stor svart skåpbil.
...45 minuter före det att Khashoggi dyker upp vid konsulatet.
Jamal Khashoggi och hans fästmö lämnar sin lägenhet och går hand i hand mot konsulatet. De småpratar, gör upp middagsplaner och diskuterar uppsluppet vilka möbler de behöver inhandla till sitt nya hem.
Klockan 1.13. Paret anländer till konsulatet.
Khashoggi lämnar över sin mobiltelefon till sin fästmö. Övervakningskamera på gatan visar hur han hälsas av en vakt i blå kavaj med händerna knäppta över bröstet. Vakten ger honom en bock med huvudet och Khashoggi försvinner in genom entrén. Det här är den allra sista bilden på honom vid liv. Väl där inne förs Khashoggi till generalkonsulns kontor på andra våningen. Det är rymligt, möblerat med olivgröna Chesterfield-fåtöljer, persiska mattor på golvet och på väggen hänger ett porträtt på prins bin Salman i guldram. Attackteamet väntar i ett angränsande rum. Källor nära händelsen har redogjort för att allt går snabbt. Och utrikeskorrespondenten Cecilia Udén minns.
Men sen vet vi ju också att CIA hade tillgång till den här bandupptagningen som beskrivs som ohygglig.
Agenterna rusar in på kontoret och släpar med Khashoggi.
Och när de här fruktansvärda detaljerna kom ut om hur han hade ropat först, jag kan inte andas, han var astmatiker.
Utredarna slog senare fast att Khashoggi har kämpat för sitt liv.
De brottades med honom och sen blev han medvetslös.
Och injicerad med en överdos av en dödlig drog. När Khashoggi slutat andas så tar obducenten vid.
Sen tog man fram den här bensågen som de olika saudiska agenterna hade haft med sig till Turkiet och tagit in genom flygplatsen, en bensåg. Och så styckades Jamal Khashoggis kropp.
Obducenten jobbar på samtidigt som han lyssnar på musik. På bandupptagningen hörs en annan agent ringa ett samtal och han säger: uppgiften är utförd.
Klockan 3:15 på eftermiddagen.
Den svarta skåpbilen rullar ut på gatan och kör iväg. Här inne finns med all sannolikhet resterna av Khashoggis kropp.
Den har ju inte hittats efter detta, men det finns misstankar om att man sen löste upp den i syra och begravde den i en brunn hos den saudiske konsuln i hans privata bostad.
Samtidigt försöker de saudiska agenterna täcka igen spåren av mordet. Khashoggis fästmö väntar på samma plats där de skiljs åt, på den ena sidan av konsulatet. På den andra sidan syns två figurer lämna huset. Den ena bär Khashoggis kläder. Samma svarta kavaj och ljusa skjorta som han hade på sig den här dagen.
Till en början så påstod man från saudisk sida att Khashoggi hade lämnat konsulatet och det fanns någon övervakningskamera som skulle ha bevisat detta. Men det var någon som var utklädd i Khashoggis kläder.
Det är agenten som har ett liknande utseende och låtsas vara den kände journalisten. Men saudierna gjorde ett misstag som avslöjade bluffen. Kläderna som agenten bär är Khashoggis. Men han glömmer att byta skor. Han har på sig sneakers med svarta ränder. Samma par som han bar när han promenerade in på konsulatet.
Nu är det 3 timmar sedan Khashoggi gått in på konsulatet och försvunnit.
Hans dubbelgångare hoppar in i en taxi och lägger ut ett falskt spår genom staden. Han tar sig till ett turisttätt område i Istanbul. Där någonstans så byter han kläder och övervakningskameror fångar honom när han står och småsnackar och skrattar med sin kollega. De andra agenterna som varit delaktiga i mordet checkar ut från sitt hotell och tar sig till flygplatsen där det är dokumenterat hur de går genom säkerhetskontrollen. Och under tiden de lämnar Istanbul så står Khashoggis fästmö kvar utanför konsulatet. Hon går oroligt fram och tillbaka. Snart kommer hon slå larm om att hennes man har försvunnit. Och hon står där och väntar ända fram till midnatt.
Nio dagar efter försvinnandet.
Nu är hela världen engagerad i Jamal Khashoggis död. Detaljerna om mordet har släppts, en efter en.
Turkiet matade hela världspressen med silversked, en liten detalj per dag för att man skulle upprätthålla intresset för vad som hade hänt där inne på konsulatet. Och CIA konstaterade att här kan man ha goda skäl att misstänka att Mohammed bin Salman låg bakom, hade givit order om detta styckmord.
Efter mordet får ett av världens skickligaste cybersäkerhetsföretag, Citizen Lab, tillgång till Hanan Elaters telefon.
Det är en grupp som har specialiserat sig på att hjälpa folk som blir drabbade av programvaror som Pegasus.
De undersöker också vännen Omar Abdulaziz mobil.
Så Citizen Lab har upptäckt Pegasus på mobiltelefon och hos folk runt Khashoggi. Det var ju upprörande, tyckte ju alla, att man använde programvara till så fasansfulla saker. Men inte så överraskande. Att spionprogramvara är så potent är ju ingen nyhet i cybersäkerhetsvärlden. Det vet vi ju. Att om du har fått din mobiltelefon infekterad så har du inte många hemligheter kvar förmodligen. Till exempel var du befinner dig vid varje tidpunkt på dygnet är också någonting som mobiltelefonen naturligtvis vet. Som just i det här fallet med Jamal Khashoggi kan ha varit viktigt.
Misstanken om att Khashoggi var övervakad under sin sista tid i livet har vuxit. Men upptäckten blir ett hårt slag för dem allra närmast Khashoggi. Det känns som att jag är skyldig till hans död, säger Omar Abdulaziz i dokumentären The Dissident.
I know why Jamal was killed. It's because of me.
I know for sure I'm not going to see my husband anymore.
Skulden tynger också Hanan Elater. Nu söker hon upprättelse och stämmer NSO Group för att ha skapat Pegasus som planterades på hennes telefon och orsakade hennes makes död, menar hon. Också Khashoggis fästmö, Hajiji Shinges, har krävt inför FNs församling att rättvisa måste skipas.
My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal.
Så småningom bytte saudiernas narrativ riktning. Efter att envist ha nekat så erkänner man nu att Khashoggi har dödats inne på konsulatet i Istanbul. Och flera agenter i dödspatrullen pekas ut som skyldiga och ställs också inför rätta. Men prins Mohammed bin Salman antastas inte. Trots att en rad västerländska regeringar uttrycker att de är övertygade om att han ligger bakom mordet.
Jag tycker naturligtvis att det är skrämmande att en person som Mohammed bin Salman kan komma undan med detta. Att omvärlden kan acceptera honom så pass snabbt. Det finns ett ordspråk på arabiska som lyder: "O farao, hur blev du så mäktig?" Och då svarar farao: "Ja, det var aldrig någon som försökte stoppa mig." Och så var det lite grann med kronprins Mohammed bin Salman.
NSO Group, som står inför en stämning, har kategoriskt avvisat anklagelser om att de skulle bära någon som helst skuld i mordet på Jamal Khashoggi. Cybersäkerhetsexperten Pontus Jonsson är kluven. Spionvara har använts i stora tillslag mot kriminella. Ni minns säkert Endrochat, spionvaran som kunde sätta dit tusentals kriminella som planerade knarkaffärer, mord och andra grova brott i tron om att de kunde kommunicera säkert på sina specialurar. I själva verket var telefonerna infiltrerade av polisen. Så spionvara är inte bara av ondo, menar Jonsson.
Nej, eftersom det då kan finnas legitima, både polisiära och också underrättelsemässiga skäl att använda den här programvaran, så är den väl dual use, även om den ju känns olustig till sin natur.
Det här är det ständiga dilemmat när det gäller tech-innovationer. En uppfinning som kan användas för att göra gott har nästan alltid en baksida. Så är det i fallet Jamal Khashoggi. Och vi kan vara säkra på att just nu, runt om i världen, så används Pegasus för att kartlägga och spionera på personer som inte har en aning om att de, eller människor som står dem nära, bär omkring på infekterade mobiltelefoner. Kanske är de människorättsaktivister, journalister och politiker. Eller så är de kriminella och bevisen mot deras mörka affärer samlas på hög. Pegasus är på gott och ont.
Men det är väl som vapen kanske. Ett vapen är ju inte bra om det används för till fel saker, och det kan verkligen göra mycket skada. Men det verkar ju som att vi behöver vapen också på den goda sidan. Så att det kanske är en rimlig analogi.
Du har lyssnat på Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Vi som gjort podden är Katarina Andersson, Linnea Wannefors, Kristoffer Folin och jag, Jakob Lovén. Fler avsnitt hittar du som alltid på Norio. Och med koden Månskott kan du nu testa 30 dagar gratis när du laddar hem Norio-appen.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Hej!
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.